Då är jag här i Lund och sitter tillsammans med Eli som läste samhällsentreprenör för ett par år sedan. Du fick läsa olika litteratur och träffa andra som läste kursen då. Men något som du tyckte var viktigast i att utforska ledarskap, det var också att göra olika saker, att vara aktiv och så. Nu så har du byggt ditt liv mycket kring ideella engagemang. Skulle du vilja berätta lite om vem är du idag?
Vem jag är idag, just det. Många saker kanske. Men det stämmer som du säger att jag gick entreprenörskursen för 2 år sedan. Tyckte den var väldigt givande på många sätt. Inte minst för att alltså det blev plötsligt ett erkännande kring det här med samhällsentreprenörskap. Att det inte, för mig var det lite grann ett nytt begrepp. Och plötsligt fick jag någon slags ord på det som jag gjorde, liksom sysslade med på fritiden. Sådär. Och sen så var det också absolut en tillgång att vi kunde träffas och inspireras av andras projekt. Ja, om jag ska berätta någonting kring hur det har förändrats liksom sedan dess då, 2 år sedan. Så har jag tror att det bidrog till att jag vågade tänka att jag ska liksom, jag vill syssla med det som jag tycker är viktigt, helt enkelt. Och det vill väl vi alla, mer eller mindre, och vi har olika förutsättningar för det. Men jag har kanske vågat bortprioritera vissa studier, vissa yrkesval också. Och sen så har jag framför allt, ja, men om jag ska svara på det jag gör idag, liksom mycket, eller det jag lägger mitt krut på så att säga, så är det ett projekt som handlar om att skapa en öppen, inkluderande, nykter mötesplats för hbtq-personer. Hbtq+, ska jag säga. Jag håller föreläsningar om hbtq i A+ också. Och sen så har det varit, ja, jag drar in en idrottskurs också. Kan bara nämna kort så. Aktiv politisk också. Sen så jobbar jag som lärare, men det är kanske inte lika ideellt. Värdedrivet, men inte lika ideellt.
Så du jobbar 50% som lärare, sen resten är det ideellt engagemang?
Det skulle man kunna säga. Absolut. Och det är lite, kanske lite talande också för hur jag önskar att kunna bygga mitt liv, liksom. Mitt mål är att inte behöva jobba mycket mer än så här och att leva så pass begränsat så att min ekonomi går runt och så att jag kan lägga övrig tid på sånt som jag tycker är viktigt, helt enkelt. För jag tror att det är lätt att hamna i en situation där man men uppmuntras gå den studievägen som är lite lagd för en, att man ska studera många på högskola och universitet och sen får man kanske högre studieskulder och sen så ska man leva upp till någon viss eller bo i en viss standard som är liksom den lite så här svensson-svensson-aktiga. Och då har man lätt, inte gjort för sig själv kanske, men samhället har lite grann bäddat för en situation där du behöver jobba 80-100% liksom. Och sen så tror jag inte att det är så rimligt att förvänta sig att den ska kunna vara driven i massa andra viktiga frågor liksom. Om man jobbar 40 timmar i veckan, då är man ganska slut efter det, för sen har man sitt eget liv att ta hand om också. Men med det här upplägget lite, jag har liksom verkligen gjort det, försökt lägga upp det så att jag bor billigt, lever billigt och transporterar mig billigt. Så har jag tid för att driva på de här föreläsningarna som jag gör och dra in den här frukostorganisationen för hbtq-personer och också lite andra saker. Liksom. Sådär. Och samhällsentreprenörskapen, alltså den kursen öppnade upp mina ögon för att det är möjligt att göra på det här viset. För att det blir någonstans, de här ideella sakerna blir någonstans i gränslandet mellan liksom jobbet och inte lika värdedrivet. Mindre jobb definierat, men ändå, men mer värdedrivet så att säga. Men det finns ändå vissa toner av att det är en typ av jobb. Alltså, jag definierar det inte som jobb, men jag jobbar också på ett härbärge en gång i veckan. Och det är kanske ingenting som jag tycker är fantastiskt roligt, men jag tycker det är oerhört viktigt liksom. Och det har jag kunnat göra i och med att jag har skapat en livssituation där jag har mer fritid. Kanske lite klidigt liksom, men sens moralen är att det är möjligt att bryta normer kring hur livet ska se ut när det gäller förhållandet jobb, fritid och min egen levnadsstandard.
Men jag tänkte på just det där när du har gjort ett aktivt val att lönearbeta mindre. Mm. Och samtidigt så är det vissa frågor som du brinner väldigt starkt för. Har det känts självklart för dig vilka frågor du vill göra på ideell tid och vilka frågor du vill arbeta med på betalt arbetstid? Eller har det bara varit en slump att mitt betalda arbete är det här och det ideella är de här frågorna?
Slump och slump går kanske inte riktigt att säga. Men jag menar, om jag fick välja själv så hade jag lagt 100% hade jag lagt all tid jag hade på de frågorna som jag tycker är viktigast och där jag känner att här kan jag bidra med mycket. Och det är ju när det kommer till HBTQ-området, när det kommer till vissa politikområden och också när det kommer kanske till utsatta EU-migranters situation också som jag har blivit mer insatt i det senaste året. Liksom. Då skulle jag väl lägga absolut mest tid på bara det. Men tyvärr så har inte jag hittat ett upplägg där jag kan också få min livssituation, min ekonomi att gå runt genom att bara syssla med det. Liksom. Så att, då har jag ju behövt lönearbeta också. Men där har jag nog inte... jag har provat på många jobb, liksom. Det har jag gjort. Och jag har inte varit... jag har nog sällan gått till ett jobb och bara kunnat göra det för lönens skull. Utan jag har tyckt att det varit väldigt viktigt att jag känner att jag kan trivas här också. Och att det känns som att det jag bidrar till är någonting bra, liksom. Varför jag har varit inne på många spår, liksom. Jobbat på fastighetsbolag, hållit på med läxhjälp, har jobbat i grundskola, har sysslat med lite andra saker. Och nu i slutningen så har jag hittat läraryrket med SFI. Och det tycker jag känns viktigt och roligt. Lite tufft stundtals, lite oorganiserat på min arbetsplats ibland. Men jag tycker det är viktigt.
Och hur mycket där du gör både som lärare och i ditt ideella engagemang så är ju du någon form av ledare av olika grupper och sådär. Mm. Och jag vet att du har reflekterat mycket kring ledarskap. Och de här olika projekten, kan du beskriva vad har du för approach till ledarskap och vad gör du för att utvecklas i din ledarroll?
Mm. Ledarskap är nödvändigt ont, höll jag på att säga. Jag tror att för min del har det aldrig varit så att jag har gått in i ett projekt och tänkt att ni jäklar ska jag ta ledarskapet här och driva på det. Utan snarare att det har blivit typ en naturlig följd liksom, av att jag har varit en av de mer drivna kanske. Eller kanske haft mer kunskap på ett område som den eller de personerna i de mer ledande positionerna har behövt ha. Och då har ledarskapet kommit mer informellt skulle jag säga. Alltså det är sällan i de här olika organisationerna eller till exempel i min roll som lärare i klassen. Det är ingenstans det står att ledare är Eli Blondin, liksom. Utan det är som det har blivit på olika sätt. Och sen har jag funnit det att det passar, att det är bekvämt. Liksom. Och känt att jag har haft förtroende att ha den rollen. Men om det är någonting som är gemensamt liksom, för att det blir så där, så tror jag att det hänger ihop mycket med att ha en stark drivkraft till själva grundsyftet med det du håller på med i organisationen eller på det jobbet. Det har inte så för min del har det i alla fall inte haft så mycket att göra med att jag vill pröva och vara den väldigt lyhörda och inkluderande och det här ledaren. Jag tror att det kommer lite mer naturligt av att du har en jättestark drivkraft av att lyckas åstadkomma med det som organisationen ska göra. Och så där. För att om du ska lyckas bra så behöver du vara inkluderande och demokratisk och de här sakerna. Det kommer lite naturligt liksom.
Kan inte du berätta om något av projekten du gör just nu? Vad är Queer Frulle för något? Vi kan börja med det till exempel.
Okej. En gång i månaden så håller vi frukostar som är öppna för alla som identifierar med queer eller hbtq i A+ på något vis. Och tanken är att det ska vara ett sätt att mötas på under nyktra former. Och ett liksom tryggt, säkert, bekvämt rum också. Så, öppet för, ja, för alla som gör någon typ av identifiering så att säga. Det var ju någonting som... det började som ett lite annat projekt för ett litet tag sedan. Och jag vet att jag lärde mig väldigt mycket av det. Och sen var det som att... kände att det var en del saker som inte funkade helt i den organisationen. Och då var vi några som sa att nej, men nu prövar vi göra någonting nytt av det här. Så vi bytte namn och nu har vi... Jag vet att när jag... Framförallt har jag drivit på den här nya förändringen, eller nyskapandet av projektet så att säga. Då har vi redan från början satt oss ner och definierat ganska tydligt vad exakt är syftet med det här liksom. Och hur ska vi göra för att det här ska bli långsiktigt hållbart. Någonting som vi gjorde mindre bra i det andra projektet som var innan Queer Frulle. Det var ju att vi satsade ganska mycket på att göra en frukost fantastiskt bra. Men det fanns inte jättemycket tankar om kontinuiteten. Medan nu har vi sagt att det absolut viktigaste är att frukosterna händer liksom en gång i månaden typ. För att bara det att det händer är en trygghet och ett öppet rum för många. Och det är det som det stora värdet ligger i. Liksom i grunden. Sen att vi gör lite häftiga peppande teman och har ibland spännande gäster, det är liksom ett plus i kanten typ. Jag tror att det är det som blir någon slags förhoppningsvis någon typ av framgångsfaktor. Någonting som jag lärt mig från tidigare projekt liksom, att här går faktiskt kvantitet före kvaliteten, eller kontinuiteten kanske är roligare att prata om det. Så det är om Queer Frulle.
Sen gör du föreläsningar på samma tema också.
Just det, det är inte, tillhör inte riktigt samma projekt eller sådär. Det som jag personligen privat är ute och föreläser, kör crash courses i HBTQIA+. Och det var verkligen inte som att jag satt ner en dag och bara nu ska jag bli någon sorts föreläsare kring det här. Utan det var någonting som växte från att jag hade varit på, vad var det? Jag hade varit hos en ungdomsförening i Malmö helt enkelt och pratat lite för att jag hade en vän som arbetade med en ungdomsgrupp där. Och hon tyckte jag skulle komma och berätta lite grann. Så gjorde jag det och märkte att ja, men det här gick ganska bra liksom. Och sen så har det utvecklats från det. Jag pratade lite andra föreningar och sådär. Och nu har jag liksom skapat mitt upplägg och lärt mig under vägen. Och får lite förfrågningar då och då om jag kan komma och ge någon typ av crash course om det här. Så att det är verkligen något som har vuxit från liksom, vad det nu var liksom, då för något. Det var väl ett år sedan jag började med det ungefär. Så funkar det idag.
Och då verkar det vara som på frukosten att där ses ni kontinuerligt, som du berättade. Och på föreläsningarna, är det då att du träffar grupper vid ett tillfälle eller blir det också flera gånger, eller hur ser det ut?
Alltså det är mindre organiserat med föreläsningarna. Det är, har varit olika från fall till fall. Det är liksom med att jag har kört någon föreläsning för någon skola och då har anpassat innehållet lite ut efter det. Och sen så är det kanske någon som har hört om att jag har varit på den skolan och att de har tyckt att det varit bra och så har jag fått en förfrågan på ett annat håll. Och då har jag kommit dit och försökt anpassa det efter det så att säga. Så att det finns ju liksom ingen projektplan eller sådär med föreläsningarna. Det är väldigt drivet av att jag tycker att det är väldigt roligt och framförallt viktigt och att det är ett stort, det finns ett stort behov av det också. Och att det inte finns jättemånga andra som gör det, tyvärr. Liksom. Så att då blir det lite självdrivet på ett vis.
Där du beskriver om det inte finns många som gör samma sak. Hur hittar du stöd då att vara den ledare i din ledarroll?
Ja, just det. Hur hittar jag stöd när jag sitter 4 på natten och inte är klar med min PowerPoint för kommande dags föreläsning? Exakt. Nej, och det har väl varit någonting som har varit lite svårt, absolut. Jag hade absolut gärna velat ha någon att bolla saker mer med. Ja, å andra sidan så har jag liksom många vänner som också har mycket kunskap om det här. Och jag har kunnat prata med dem. Så, det har funnits stöd på olika håll. Absolut. Men det är synd att det inte är fler som gör liknande. Liksom. För vi skulle absolut kunna ha mer nytta. Vi skulle kunna stötta varandra liksom, och få varandra att växa. Eller bli bättre på det vi gör helt enkelt. För det är en sak att ha koll på kunskapen och det som jag ska förmedla. Och en lite annan sak att ha liksom föreläsarskillsen, ska jag säga. Och där kanske jag skulle behöva prata med någon som jobbar mer som lärare eller bara föreläsare generellt liksom.
För när jag pratat med dig innan så har du också lyft fram som ledare att man måste ha dels ha kunskap om ämnet som man är verksam i och också vissa kunskaper i ledarskap och så vidare. Ja, och sen just det här görandet och så. Liksom testar du bara och möter personer och utvecklas i det här? Eller hur ger du, för jag vet att du har sagt att läsa böcker är inte så hjälpsamt. Hur liksom utvecklas man då?
Ja, just det. Nej, bokläsandet har nog sällan hjälpt mig speciellt mycket när det kommer till just utvecklandet av liksom den generellt bra ledaren sådär. Då har det som har gett mig mest är mina olika erfarenheter, tror jag. För där kommer det fram. För liksom ledarskapet är så situationsbundet, skulle jag säga. Bundet till organisationen och det man driver. Liksom. Och att jag tror att de flesta skulle hålla med om att en ledare ska ha vissa bra egenskaper. Som att den är lyhörd och demokratisk och den är hänsynstagande och den är inlyssnande och sådär, absolut. Men lite som jag var inne på tidigare, jag tror att det är lite egenskaper som kommer ganska så naturligt när en person är på rätt plats. Och alltså när den som är, jag ska inte säga självklar, men den som har fått en ledarposition och har fått tilltron att som har fått inte tilltron, vad heter det? Förtroendet att vara där och också har fått förtroendet för att personen har visat på att jag har kunskaperna som skulle kunna behövas för att driva på det här projektet i rätt riktning. Liksom. Och då svänger ju det om lite grann från att vi talar om i kanske ledarskapsböckerna att personen ska vara lyhörd och det här till att det hänger mer ihop med situationen eller organisationen, hur mycket kunskaper ledaren har typ kring projektet. Eller kanske inte enbart kunskaper, men liksom erfarenheter, kunskap och erfarenheter knutet till det som ska åstadkommas göras. Så jag tror mitt exempel blir lite grann att jag drev på och har drivit på, prövat att driva på många olika projekt liksom. Och ibland har det varit saker som där jag mer på ett tankemässigt plan har varit att det här är liksom de viktigaste frågorna i samhället. Nu vill jag jobba för de här frågorna. Till exempel integration. Så jag var med och startade en grupp som skulle hålla aktiviteter för ungdomar i segregerade områden. Men det projektet föll typ mycket på grund av att jag hade inte den kunskapen som behövdes för att, alltså jag visste inte tillräckligt mycket om området. Jag hade absolut drivkraften, jag hade absolut rätt värdering och det liksom, jag var ju ganska tydligt vad jag ville med projektet. Men jag saknade erfarenheter som behövdes helt enkelt. Det hade varit bättre om personer från området hade drivit på det här. Liksom. Så att från att ha svängt till att jobba med integrationsprojekt så har jag ju plockat upp att jag har ju liksom mer kunskap, mer erfarenhet av att vara en hbtq-person. Liksom. Och därför så har det kommit sig, fallit sig mer naturligt att vara i ledarroller när det kommer till den typen av projekt. Liksom.
Men hur är det om man också... Då är du ledarskap kring en fråga som också ligger väldigt nära dig. Mm. Och att men, du pratar mycket om att skapa trygga rum för andra på frukosten och så vidare. Mm. Och jag tänker till exempel om man åker som föreläsare till en plats man kanske inte har träffat dem tidigare och så. Hur skapar du trygghet för dig som ledare i de här frågorna som också ligger nära dig som person?
Jag ser till att vara jäkligt påläst. Jag får säga. Nej, det skojar lite om kanske. Men jag, för min del så är det ofta en trygghet att känna att jag har mycket kunskaper. Mycket kunskap om det som behandlas eller som vi jobbar med. Liksom. Om jag kan stå där och förklara att så här är det. Liksom. Det här finns forskning och statistik på det här och det finns... hur mycket annat som helst som talar för det här. Liksom. Då finns det ingen anledning för dem att vara ifrågasättande. Då blir det snarare som att, oj, här kommer en person som vet vad den pratar om. Liksom. Och ja, på så vis så känner jag nog att jag hamnar i ett ganska så tryggt rum trots allt.
Om du ser ett mer långsiktigt perspektiv, vad tror du att du kommer göra i framtiden? Och kommer ledarskap ha en roll där?
Mm. Jag hoppas såklart att våra queera frukostar fortfarande rullar och då har vi blivit ett känt och tryggt namn i hela Lund kanske, vet om, alla hbtq-personer vet om att vi finns och en trygghet. Och jag hoppas att jag kommer kunna fortsätta med föreläsningarna, att de har blivit ännu bättre, att jag kan göra det ännu mer, kan nå ut till ännu fler. Och jag hoppas också alltså, att om min filosofi lite grann stämmer, om det är möjligt att gå på det, att jag kommer kunna, att jag kommer lägga ännu mer tid, kanske vara involverad i något projekt som rör nykterhet, för det är en fråga som ligger mig varmt om så, och som jag tycker är viktig. Jag har bara inte hittat liksom var mitt engagemang skulle kunna passa eller var jag kan bidra liksom och känna att jag får energi av det också. Och jag skulle också vilja göra någonting kring djuret. För det är samma sak där. Jag är vegan idag liksom. Men jag vet inte riktigt vilket typ av hur jag själv kan driva på de frågorna liksom, på ett bra sätt. Där jag känner att jag bidrar till mycket utan att det tar alldeles för mycket energi. Liksom. Ja, kan nog tänka mig att ha kvar samma jobb. Men jag skulle absolut inte vilja jobba mer. Utan tvärtom. Liksom. Jag vill jobba så lite som möjligt så att jag har så mycket tid som möjligt att lägga på de riktigt värdedrivna frågorna som ligger mig varmt om hjärtat. Liksom.
Om det är någon själv som vill liksom landa i sina värderingar och utveckla ett ledarskap utifrån det. Mm. Hur gör man det egentligen? Hur vet man... Hur hittar man den där känslan? Vilka frågor som är viktiga för en själv?
Mm. Jag tror det är viktigt att ställa sig själv frågorna. Ja, men vilka av mina värderingar är absolut viktigast för mig? Liksom. Och sen också titta på inom vilka områden har jag mycket erfarenhet om? Vad berör mig mycket? Vilka frågor berör mig mycket? Vad har jag mycket kunskap om? Och sen försöka matcha det här på något vis. Och då tror jag att det kommer bli en då kommer du ha hittat en typ av nisch liksom, som samhället behöver på olika sätt. Och då kommer det att bli en jättebra win-win. Liksom. Och då kommer en inte behöva läsa i så mycket böcker tror jag. En kommer inte behöva skriva så mycket projektplaner liksom, för att du kommer känna ett genuint driv för att skapa det här och samhället eller gruppen eller staden, communityt, vad nu det här projektet är, kommer att ganska snabbt ge tillbaks och visa på att vi behöver det här liksom. Och då kommer det att vara lite självdrivet liksom. är väl min tro. Helt enkelt.
När man har, om man har gjort saker och har liksom erfarenhet, det kanske är liksom man startar och det är det första frukosten eller arrangemanget man gör.
Mm.
Och sen efter ett tag så har man flera erfarenheter att liksom med sig.
Mm.
Men just där i början när man börjar göra något, utforska något område eller någon grej.
Mm.
Och man kanske inte riktigt vet vad man håller på med och så.
Mm.
Hur ska man komma över den rädslan? Man kanske fastnar i böcker eller projektplaner för att man tycker att det är lite otäckt att börja göra.
Just det, ja men jättebra fråga. Eller såklart, det är ju ingenting som bara lyckas första taget. Det, så var det inte med mina frukostar heller. Och jag var jättenervös inför första frukosten. Men jag, ja, om jag får ge något generellt tips där så tror jag det är att typ lite grann pusha sig själv till att göra det som känns lite nervöst och jobbigt rent erfarenhetsmässigt. Men det får inte vara allt för jobbigt. För att om det blir någonting som känns som du bygger upp jättemycket anspänningar kring och känns väldigt stressigt, då kommer du bara ha en obehaglig känsla kring hela projektet och allting. Liksom. Men små, lite halvjobbiga steg och sen till slut så kommer du liksom nå toppen på något vis av det jobbiga, oförutsägbara, lite läskiga. Och sen så kommer du antagligen att känna, nej men det här har jag ju gjort liksom. Nu har jag koll på det här. Nu känns det här inte jobbigt alls. Du skaffar dig erfarenhet liksom. Och med den erfarenheten så vinner du en massa kunskap och trygghet i att kunna utveckla projektet senare. Så ja, lite jobbigt liksom i början, men du kommer kunna komma över det liksom. Så att våga tänka lite långsiktigt där då. Ja, absolut.
Mm. Och det är ju så också att alla saker man gör blir ju inte bra. Eller projekt kan misslyckas och sådana saker.
Mm.
Och hur ska man veta när ett projekt liksom är dåligt och det är dags att ge upp? Eller när det bara är att det gick fel och man kan lära sig något och man måste testa en gång till eller så?
Just det. Ja, den är kanske lite klurig. Jag skulle väl vilja säga att en sån bedömning ska du inte bara göra efter ett tillfälle liksom. För jag skulle säga generellt att du känner när det är dåligt liksom. Det känns av att folk är irriterade eller du har en lite obehaglig känsla i magen kanske. Sådär. Jag har varit i sådana situationer. Och då har det kanske, då har antagligen det tillfället varit fel. Men då tror jag att det är fel att ge upp efter vår första frukost till exempel. Den var kanske inte jättelyckad. Men andra frukosten, där hade vi verkligen lärt oss av våra största misstag. Och det blev liksom en övervägande positiv upplevelse av det. Hade det varit exakt samma obehagliga känslor kring olika saker, då hade det antagligen inte varit en bra idé att fortsätta. Liksom. Mm.
Vad var det som kändes att ni ville ändra från första frukosten som blev bättre i den andra?
Alltså det var faktiskt ganska många praktiska saker. Och lite grann återigen att trycka på det här med kunskap och erfarenhet. Vi visste inte riktigt hur mycket frukost 50 personer äter. De äter betydligt mer än vad man tror kan jag säga. Och vi visste väl inte heller... Ja, men det var liksom små saker med lokalen som vi inte riktigt hade kollat upp, typ. Och jag tyckte det var lite läskigt att stå och prata inför alla de här människorna. Jag skulle hälsa dem välkommen och sådär, liksom. Tyckte det var obehagligt första gången. Men sen så när jag hade gjort det en gång så var det som att jag kunde ändå, men okej, det var faktiskt inte farligt än så här. Och nästa gång kunde jag gå in och göra det mycket mer trygg i mig, liksom. Jag kände mig mycket mer trygg i mig, så. Så att, ja... kombination av små saker, praktiska och erfarenhetsmässigt. Liksom.
Och så tänkte jag, ni har ju också, eller du sa så här, 50 personer äter mycket frukost, det har ju varit stort intresse av de som kommer. Hur bjuder man in på ett sätt så man väcker andras, om man har ett engagemang själv, och hur bjuder man in så man väcker andras engagemang och kanske deras ledarskapsförmåga att ta initiativ och själva liksom fördjupa sig i ett ämne eller göra något kring det?
Ja, alltså att tydligt visa på att att vi behöver hjälp med att utveckla detta. Tänker jag har varit en grej i frukostgänget. Alltså, jag är nog den enda personen som har varit med liksom från starten av och sen vidare in i det här nya projektet. Men under vägen så har det varit många personer som har liksom, det har verkligen varit en stor grupp som har gjort det här hela tiden. Liksom. Men vi har behövt ha nytt folk som kom in hela tiden. Och då har vi gjort det på genom att visa på att det här vi gör, det är bra, det är roligt. Vi skapar någonting coolt och häftigt. Liksom. Vi har någon sorts häftig, skön gemenskap i arrangörsteamet. Men vi behöver alltid fler som hjälper oss. Liksom. Vi vill alltid bli bättre, typ. Vi har inte nått det vi vill uppnå ännu. Sådär. Och då tror jag att folk har känt, att, ja, men känt en pepp liksom, och ett intresse för att också vara med och engagera sig. Eller kanske göra sin egen grej, jag vet inte. Men det tror jag var ett bidragande.
Tack så mycket för den här intervjun. Det är inspirerande att lyssna på dig och få energi att göra själv också. Så tack för att du har delat med dig av din erfarenhet.
Tack så jättemycket. Tack för att jag får dela med mig av min erfarenhet. Tack Malin.